Vi förenar oss i bön. Kära himmelske far, vi får ännu en gång den här terminen samlas i ditt namn, i Jesu namn, för att studera Hebreerbrevet. Och vi ber dig att du sänder anden också den här kvällen till oss. För utan anden har vi ingenting att ta in. Vi kan inte lära oss, vi kan inte fatta det du vill säga, om inte han är med. Men du har ju lovat att han ska vara med oss, och därför får vi inleda i förtröstan på det att du välsignar. Hör oss, Herre, Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi kom så vi nätt och jämt kom in på fjärde kapitlet i Hebreerbrevet. Och det är ett avsnitt som i dispositionen hör till avsnittet förmaningar att gå in i vilan, som börjar i tredje kapitlet, sjunde vers, och som då utsträcks till hela, nej inte hela utan till trettonde versen i fjärde kapitlet. Och vi var inne ganska mycket på förmaningarna och balansen mellan lag och evangelium mot slutet av förra timmen. Och där anknöt vi då till fjärde versen också, till första versen i fjärde kapitlet. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Här har vi då dels lagen att frukta för att vi ska komma bort, bli efter på vägen. Men vi har också evangeliet, löftet att få komma in i hans vila. Och ordet vila är nu väldigt centralt i fjärde kapitlet, en del av fjärde kapitlet. Och det har vi nu redan avhandlat en hel del i tredje kapitlet, just utifrån det här, men det finns några aspekter som kommer in här. Vi kan väl börja med att försöka definiera det här ordet vila, vad det kan avse här. Och då var vi förra gången, flera gånger tidigare egentligen, inne på ökenvandringen i förhållande till det utlovade landet. Ökenvandringen var en kamp och möda. Det var hårt, det var tungt. Det utlovade landet, Kanan, det var drömmen om vilan. Och till den vilan så hörde att man ska vara fria från fiender, man ska inte behöva kriga, man ska inte ha något hot från fiender. Man lever alltså i fred med folken, men också ha en tryggad utkomst, så det går en väl. Och det här är sånt som alla folk förstås mer eller mindre drömmer om. Och det är ju därför också som den här tanken på vilan är en lättförståelig bild av himlen. Att himlen, det är den plats där vi vilar. Även om vi inte vet hur det blir i himlen. Ibland så tänker man sig kanske att det är lite jobbigt det där med att hela tiden hålla på och sjunga och vem vet vad vi hamnar att göra där. Det har hänt lite att man har kanske i oförstånd också talat med barnen. Jag minns det när min mamma var oförståndig en gång. Jag sparkade och rörde mig och höll på i bönehusbänken. och inte riktigt hade tålamod att sitta stilla, så sa hon åt mig efteråt: hur ska du ha tålamod i himlen då du inte har tålamod ens en timme i bönhuset? Och då hade ju inte någon riktigt sådär kär tanke att få komma till himlen. Där man måste då sitta fjättrad i en bänk på samma sätt som i bönehuset. Så det där har vi nog svårt att förstå, hur den himmelska vilan egentligen fungerar. Vi vet att den ska vara härlig. Och då kan vi alltså drömma oss till den här vilan med hjälp av de bilder som vi har av någonting gott och någonting skönt. Och när man är riktigt trött, så är det väl få saker som är skönare än att få lägga sig och vila. Så det är en bra bild det där. Men det finns alltså andra aspekter också med just det här med tryggheten, att man inte är utsatt för hot från fiender och sånt. Nåja, vi går vidare här i fjärde kapitlet. En bit ska jag läsa här nu innan vi funderar vers för vers. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: då svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Ty på stället om den sjunde dagen säger han: och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. På det här stället säger han: de ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somliga går in i vilan, och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns den sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Ja, det här handlar ju nu egentligen om allt om samma sak, fast det finns lite enskildheter som man nu kan säga någonting om också. Vi har i andra versen det evangeliet som har verkat tro. Evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Och vem var dem? Jo, det var de som blev efter på vägen. Det var alltså Israels barn, Israels folk, då de var på väg ut ur Egypten, och som hade hört ordet predikas, men som likväl blev efter på vägen därför att de inte trodde på ordet. Det hade inte genom tron smält samman med dem som hörde det. Ordet hade inte smält samman med dem som hörde det. Och det här är ju just det som den helige ande behövs till, att föra ordet så att det smälter ihop med oss då vi hör det. Så att det verkar, så att det bär frukt, så att det väcker tro, så det föder på nytt. Det här kan man använda olika uttryckssätt för. Det är vi som tror som går in i vilan. Det här är ju då precis en uppföljning av hur det var när spejarna kom tillbaka från det utlovade landet. När Josua och Kaleb sa: vi ska bara tro på att när Gud har sagt att vi ska få komma in i det här landet, så då sköter han nog om det. Fast där är jättar och fast där är fruktansvärda befästningar och det ser hårt ut. Tro på Gud. Det var det som var det utlösande för dem. Men de andra, de trodde inte. Utan de sa: hur skulle vi klara oss? Otron kom och tog överhanden. Och då svor Gud i sin vrede: de ska aldrig komma in i min vila. Och då kommer en hänvisning till hans verk som stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Och det här är ju en intressant koppling. Nu kopplas det här till till första Mosebok 2. Ty på stället om den sjunde dagen säger han, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Här är hänvisningen till skapelsen. Då har Gud gjort allt på 6 dagar. På 6 dagar gjorde Gud himmel och jord. Men sen står det i andra versen i första Mosebok 2. På 7:e dagen hade Gud fullbordat. Det är alltså, nu ser han tillbaka på att nu var det komplett. Han vilade på 7:e dagen från hela det verk som han hade gjort. Och därför välsignar han också den 7:e dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från allt sitt verk. Nu kommer alltså sabbaten in här i det här begreppet vila. Och här har vi då igen i fortsättningen en hänvisning till att somliga går in i vilan och de som först fick höra evangeliet kom inte in för sin olydnads skull. Och därför bestämmer han nu på nytt en dag när, som han kallar idag. Den här vilan som man fick gå in i Kanans land var en partiell vila. Och det är på samma sätt som sabbaten, den 7:e dagen då Gud vilar från sitt verk. Nu är en förebild för den slutliga sabbatsvilan. Så är också det utlovade landet, Kanans land, en förebild för den vila som återstår för Guds folk. Och det är inte helt klart att man kan säga att det här handlar om himlen, för att den här sabbatsvilan, den som Gud då Gud vilar på den 7:e dagen och jämför det här då med den vila som de får gå in i som hör evangeliet, så har det också en aspekt av att det är redan nu här. För den som tror på Jesus, att han har gjort allt, han har fullbordat hela frälsningsverket. Han har levt rättfärdigt istället för alla människor, som vår ställföreträdare. Han har dött för alla människors synder. Så finns det ingenting kvar att göra. Finns det ingenting kvar att göra, så finns det bara vila. Och det betyder att den vila som Gud för oss in i genom Jesu verk, den finns här och nu. Det är välsignelsen av att få ta emot frälsningen som en gåva av nåd för Jesus skull. Så det är också en del av det här, det här begreppet vilan. Och idag bestämmer han en dag som då han kallar in i denna vila. Och idag är den dagen när Gud kallar. Och den brukar vi ofta kalla för besökelsetid, eller den dag när vi får höra Guds röst och inte ska förhärda våra hjärtan, utan tro evangelium, komma in i vilan. Men det finns också den här andra aspekten, vi ska se då, därför bestämmer han idag, och så i 8:e versen om Josua. Hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Här visas alltså att det var inte färdigt. Det var inte den vilan när man gick in i Kanans land som var den slutliga. Utan det finns ännu en sabbatsvila. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Och då, den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade från sina. Så vi ser att här handlar det om den vila där vi får vila från gärningarna, men det finns ytterligare en annan vila. Man kan också överföra det här, alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Ännu en vila finns det efter den här vilan som vi får komma in i. Och det är där som himlen kommer in i bilden. Och det här brukar man ju ibland också läsa på det här minnesord vid begravningar. Och det är så sant. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Vilan när man också lägger ner sina trötta lemmar och inte längre har någon någon plåga av den möda som det här jordiska livet föranleder. Utan den trötta anden får vända hem till Gud och vila. Det är den slutliga. Så här är det en väldigt stark, ett väldigt starkt samband mellan den här vilan som finns här för de kristna och himlen. Och det är ju det här också som gör att Jesus säger, den som tror på mig, han ska inte dö, han ska inte någonsin dö, utan han har övergått från döden till livet. Redan här nu, genom tron, har vi i tron övergått från döden till livet. Och då är vi redan i det eviga livet. Även om det nu är ofullkomligt, på grund av köttet. På grund av att köttet besvärar oss, och därför finns det tunga arbete kvar. Men det som är borta, det är arbetet för frälsningen. Det är vilan i Kristus som är fullkomlig. Där saknas ingenting. Men så sägs det igen nu i vers 11. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Åter en gång får vi en koppling tillbaka. Nu vi lever ännu här i världen. Lagen behövs ännu. Lagens varningar om att vi inte ska mena att vi är säkra eller vi behöver inte bekymra oss om någonting. För bekymret är det att vi kan komma bort. Det är djävulens frestelse. Det är farorna som finns här i världen. Och det är därför som lagen kommer med här. När vi nu har ett juligt evangelium så finns där ändå med lagen. Precis som vi sa i slutet av förra timmen. Att de här båda behövs som en balans. För att stötta upp. Så att evangeliet ska ljuda när vi är betryckta och ängsliga. Och lagen ska komma när vi börjar känna oss säkra eller inte bry oss. Därför ska det finnas båda de här. Så därför kommer lagen och säger, vi ska ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall. Och där tänker vi kanske närmast på himlen då. Att det är frågan om att sträva, att inte komma på fall. Jo, det här är en utredning då om vilan. Det finns ett ställe till som vi kan titta på innan vi går vidare till nästa. Och det är Uppenbarelseboken 14. Uppenbarelseboken 14. Där vi har lammet på Sions berg. Och så kommer en röst från himlen i vers 13. Uppenbarelseboken 14. Och vers 13 lyder. Och jag hörde en röst från himlen säga, skriv. Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Jag säger anden, de ska vila sig från sitt arbete. Ty deras gärningar följer dem. Det här behöver vi också säga en komplettering till. De ska vila sig från sitt arbete. Det står inte så här sen. Ty Jesus har gjort arbetet färdigt. Utan det står ty deras gärningar följer dem. Och vad är det nu för gärningar? Och vi vet ju av vad Jesus säger när han kommer till domen på den yttersta dagen. Så vet vi att när han talar så talar han till dem som färdigt står på hans vänstra sida och på hans högra sida. De är färdigt uppdelade i hopar. Och till dem som står på hans högra sida säger han, kom till mig ni min faders välsignade. Ta i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse. Ty, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Och så räknar han upp de gärningar som följer dem. Men till de andra så sa han, jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Nå, är det då våra gärningar som ska egentligen vara avgörande? Nej, det är det inte, för att de som har hänvisat till sina gärningar så de är förvånade över att det inte tycks gå hem. När såg vi dig hungrig och gav dig inte att äta? Jag har nog gjort vad jag har kunnat. Och de som får höra, kom till mig ni välsignade, säger, det var nog för märkligt, jag har inte gjort något sånt. Jag har inte sett det vara hungrig. När skulle jag ha gjort det? Och hemligheten ligger ju i det att sammanställa en del av det som Bibeln undervisar och konstatera att de gärningar som håller inför Gud är de gärningar som har gjorts i tro och som egentligen är Kristi gärningar som tillräknas oss. Och de gärningar som vi gör görs i tro och därför så har de inga fläckar. Därför att de är övertäckta av Jesu rättfärdighet. De är fullkomliga i Jesus. Där finns ingenting att anklaga. Medan de gärningar som görs i eget namn är ofullkomliga. Och redan en ofullkomlig detalj, en skrynkla, räcker till för att förkasta den dräkt som man har tagit på sig. Så deras gärningar som följer dem är de gärningar som de har gjort i tro och som Jesus har förutbestämt, förutberett i dem. Och som de inte har gjort sig någon egen förtjänst av, utan som har gjorts därför att det är Jesus som verkar. Så det är också en del av den vilan att man har fått vila i det som Jesus har gjort. Men de har gjorts de här gärningarna och det är ju det som Bibeln också förmanar och uppmanar oss till. Att vi ska vara flitiga att göra det som är gott. För att ära Kristus, för att ge Gud den ära som tillhör honom och för att tjäna våra medmänniskor. Därför ska vi inte söla eller fuska med det. Ja, då ska vi konstatera här i följande vers att det talas om Guds ord som egentligen är en stark definition på hur Guds ord verkar i Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Ordet är det ord som har uppenbarats genom profeterna och apostlarna och av Jesus själv. Och nu är det inte direkt ämne för att gå in på någon dogmatisk presentation av hur Guds ord är auktoritativt och fullkomligt och ofelbart. Men det ligger inbyggt i det här. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och ett tvegat svärd, så det kan ju skilja åt kroppsdelar från varandra. Om det är skarpare än något tvegat svärd så betyder det att det går igenom på en gång. Det behövs knappt kraft i hugget heller för att det ska tränga igenom. Och det som det skiljer åt själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så att här är allting. Det här vet jag inte om det finns någon djupare förklaring till det där enskilda styckena här, utan den huvudkontentan av det är att det går igenom allt vad som finns i oss människor. Ingenting, det är precis som det står där längre, allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Det finns ingenting som vi kan dölja när Guds ord träffar oss. Det går inte att gömma det under snön. Det avslöjas. Inget enda skapat är dolt för honom. Och det här är ett tvegat svärd. Det är lag och evangelium. Det finns båda. Det är slipat på båda sidor. Och man kan också här koppla det samman till det här med Israels folk i öknen. När de inbillar sig ibland att Gud inte såg dem, vad de gjorde. Och han kom till dem i vrede många gånger och anklagade dem för vad de hade gjort. Det finns ingen möjlighet att någon enda av oss ska kunna undkomma. Och det här är ju ett ett hårt lagens ord när vi syndar. När vi är syndare och gärna skulle vilja dölja det vi gör, så måste vi bara konstatera att det går inte. På samma sätt som att det är ett evangelium att Gud är nära oss när vi förtvivlar, när vi inte orkar. Då är det ett evangelium att höra att Gud är nära. Det kan vara en sträng lag att höra att Gud är nära oss när vi syndar. Då vi inte vill att han ska vara nära. Båda de här sakerna finns med här. Och inför honom måste vi stå till svars. Det är den sanningen som vi inte får glömma. Vi får inte förtiga den. Att vi har ett ansvar inför Guds allseende ögon. Sen kommer vi nu till ett avsnitt som kommer in på överste prästen från 14 versen. Det är den tredje avdelningen i det här som vi har betecknat tidigare med Romers 2, att Kristus är för mer än ledarna i GT. Nu kommer det tredje avsnittet av det. Det första var för mer än änglarna, det andra för mer än Mose, och nu kommer då för mer än de aronitiska prästerna. Och det här pågår till och med 7 kapitlet. Och den första delen av det här, det är nu några korta förmaningar. Det är ju, som vi sa förra gången, så finns det ju såna här förmaningsavsnitt insprängda. En del kortare, en del längre. Och det här är då ett sånt där ganska kort förmaningsavsnitt i här slutet av 4 kapitlet, verserna 14-16. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det är en övergång på sätt och vis det här mellan det här med Kristus, att presentera honom som den som är överlägsen, överhög över det här jordiska, och sen att komma in på avsnittet om överste prästen som då omnämns här också inledningsvis. Och man kan säga det att det följande avsnittet, det är en utläggning av en vers i psalm 104. Och den versen lyder: du är en präst efter Melkisedeks sätt. Det kommer att återupprepas här många gånger. Den finns i vers 6 i 5 kapitlet bland annat. Och den börjar liksom redan introduceras här i det här sammanhanget. Överste prästen. Vi har en stor överste präst. Han fick träda fram inför Gud i det allra heligaste en gång om året på den stora försoningsdagen. Och vi kan ta en titt på de där verserna, eftersom det här, vi kommer att här i fortsättningen väldigt mycket gå tillbaka till tredje Mosebok och vissa andra ställen också i Moseböckerna. Men här har vi nu redan orsak att göra det. Tredje Mosebok 16. Den stora försoningsdagen, vi ska inte läsa hela det här. Och vi har ju redan också tidigare, vi talade om syndabocken här nyligen. I 15 versen så står det: sedan ska han slakta folkets syndoffersbock och bära in dess blod innanför förlåten. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen framför nådastolen. Sedan ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser. Ja, från alla deras synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund han går in för att bringa försoning i helgedomen till dess han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling. Det här kommer vi tillbaka till, det här med för sig själv också, som jag betonar extra. Överste prästen i gamla förbundet, han var själv en syndare. Och när han går in i det allra heligaste får han inte gå in utan blod. Därför att blodet är det som försonar, som sonar synden. Och här är det allra heligaste där han går in innanför förlåten, en bild av himlen. Jesus har farit upp till himlen, som det hette. Vi har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna. Jesus, han gick in genom förlåten på andra sidan, in i det allra heligaste. Han hade med sig sitt eget blod när han gick dit. Han stänkte sitt eget blod, bildligt talat, på lagens tavlor. Och det blodet behöver inte upprepas. Det som överste prästen stänker på lagens, på nådastolen, som ju är då locket på förbundsarken där lagens tavlor fanns. Överste prästens blod räcker inte för alltid. Det måste upprepas på nytt, år efter år. Jesus, han har farit upp till himlen och han har utfört sitt verk och han har stänkt sitt eget blod på lagen. Det uttrycks också på andra sätt i till exempel Efesierbrevet där Paulus säger att han har naglat fast skuldebrevet vid korset. Skuldebrevet, det är också lagens ord, lagens tavlor, som anklagar oss människor. När Jesus for upp till himlen, då hade han på ett synligt sätt markerat att hans verk på jorden är slut. Det är fullbordat. När han for till himlen så återvände lärjungarna glada tillbaka till Jerusalem. Och det kan ju lite tyckas vara konstigt. Hur var de glada när deras bästa vän och deras mästare for iväg? Jo, de var glada för att nu hade de börjat förstå varför han hade kommit. Och de hade börjat förstå värdet i den insats som han gjorde. Frälsningsverket. Och därför var det inte en betryckt skara under den tiden som de väntade, 10 dagar fram till pingst. Utan det var en glad skara som väntade på anden. Jesus hade sagt att anden ska komma. Och han ska förklara allt för dem. Så det var förväntansfulla. Och eftersom vi nu har en sådan överstepräst som har gått in i förlåten, stängt blodet på lagens tavlor för att därmed sona alla våra synder, så har vi full frimodighet inför Gud. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Det här är bekännelsen till vad Jesus Kristus har gjort. Och det är ju egentligen hela trosbekännelsen förstås, men det är ju i synnerhet bekännelsen till det som Jesus har gjort, som han har uträttat. Och förmaningen, eller egentligen varningen som finns här, så den behövs för att vi inte ska glömma bort att vi behöver hålla oss nära Jesus. Vi behöver vara hos honom för att inte tappa bort det här som han har gjort. Och då har vi också frimodighet att vara nära honom, för att vi har en sån överstepräst som kan ha medlidande med våra svagheter. Det här medlidandet, det är inte bara sympati. Det är inte bara en känsla att han tycker synd om oss. Och så går han med oss och hjälper oss en bit på väg. Eller eventuellt också bär oss. Utan det här medlidandet, det är verkligen att han har lidit med och för oss. Han har lidit med och för oss. Han har lidit för oss under sin lidandes historia. Och blev frestad i allt som vi, men utan synd. Det här är en sak som kommer tillbaka många gånger här. Och det är ju en oerhört central sak. Jesus frestades i allt vad en människa kan frestas i. Det betyder inte att han möttes av varje konkret frestelse som vi gör. Men det finns ingen sorts frestelse. som han inte skulle ha mött. Alltså typen av frestelse som vi möter, det är samma typ som den som Jesus mötte. Och vi kan ju tänka på hans frestelser i öknen som exempel på det här. Det är ju egentligen en spegling till de frestelser som mötte Eva och Adam i paradiset. Då ormen kom med frestelserna i paradiset, så kom han med anmärkningar mot Guds ord. Och när Jesus svarar frestaren, så svarar han: det står skrivet. Och det står också skrivet. Han hänvisar till Guds ord. Frestaren sa: månne det så att Gud har sagt. När kvinnan svarade, så förvrängde hon lite det som Gud hade sagt. För Gud hade sagt: av det träd som står mitt i lustgården får ni inte äta. För om ni äter av det så ska ni dö. Och när kvinnan citerade här inför ormen, så sa hon: jo, han sa att vi får inte äta av trädet som står mitt i lustgården. Inte heller ta på det. Inte röra vid det. Men det står det inget om vad Gud hade sagt. För hon hittade på lite själv. Hon gjorde det värre än vad Gud hade sagt. Nu kan det ju förstås hända att Gud hade sagt sånt också som inte står återgivet i första Mosebok 3. Men det är ganska symptomatiskt det här att hon ändrar på det som Gud hade sagt. Och det är alltså samma frestelser. Det är grundfrestelsen som vi möter. Det är frestelsen att inte tro på Guds ord. Att inte ta emot det. Eller att förvanska det. Och säga: nej, men inte kan han ha menat så där. Det där är nog lite för... Det skulle nog vara för svårt. Det måste nog betyda något annat. Där är ursynden, eller urfrestelsen. Så har vi ju högmodsfrestelsen. När ormen frestade Eva, så sa han: jo, men Gud vill att ni inte ska äta av det där. För om ni äter av det där, så då blir ni som Gud. Och då vet ni vad som är gott och ont. Då blir ni som Gud. Och så såg kvinnan att det var gott, för då får man förstånd av det. Jo, men jag vill bli som Gud. Visst vill jag det. Det är bara ett äpple som skiljer mig från det där. Eller en frukt, vad det nu var. Om det var apelsin eller päron eller äpple. Och det här. Det där är ju precis samma synd som vi känner av när vi vill försöka komma vidare, komma högre och hävda oss utöver det som vi är kallade att göra. Det behöver inte vara synd att bli befordrad, att få en bättre ställning. Men det är synd om vi försöker tilltvinga oss det, kanske på andras bekostnad, om till och med orättfärdiga medel. Det är framförallt synd om vi går utanför Guds kallelse. Det som Gud kallar oss till och ordnar för oss, det är helt bra. Det ska vi ta emot och tjäna i den ställning som han ger oss. Men vi ska inte försöka roffa åt oss platser som inte är våra. För att få berömmelse, för att få makt, för att få pengar och så vidare. Det här var ju också den frestelse som Jesus möttes av djävulen. Fall ner och tillbe mig, så ska du få makt över alla riken i världen. Då blir du stor. Skillnaden mellan våra frestelser och den som drabbade Jesus är att han var utan synd. Frestelsen fick inte någon fotfäste i honom. Den fastnade inte där. Men när frestelsen drabbar oss, så då lockas vi. Och när vi ger frestelsen tillfälle, så föder den synd. Den liksom blir mogen och föder synd, som Jakob säger. Jesus var utan synd. Han motstod alla frestelser. Nu ska vi faktiskt slå upp Jesaja 53 också här emellan. Jesaja 53. Vers 9. Bland de ogodaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Han hade ingen orätt gjort. Jesaja redan har fått veta att den som ska lida, ta straffet på sig, som ska föras bort att slaktas, som tog våra smärtor på sig, han är utan synd. Jesus blev frestad i allt som vi, men utan synd. Och eftersom Jesus har mött frestelserna, så kan han också ha sympati med oss. Det här att han har medlidande är inte bara sympati, men därför så kan han också se på oss med kärlek och med förståelse. Det är farligt, det är svårt att vara människa. Han förstår att frestelserna är svåra. Och därför får vi frimodigt gå fram till nådens tron. Ropa till honom om hjälp för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hjälp mot frestelserna. Det är frågan om att be Gud om hjälp i Jesu namn. Då har vi kommit fram till 5:e kapitlet och vi ska ta en bit av det också åtminstone till 10:e versen tror jag vi ska komma vidare. För där har vi prästens kvalifikationer som vi kunde säga ett speciellt tema i det här nu. Nu talas visserligen om överste prästen. Men vi kan också tänka på prästbegreppet. En överste präst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. I Gamla testamentet hade prästen annan betydelse än det som vi normalt tänker på när vi tänker på en luthersk präst i kyrkan. För att vi tänker på pastorer, kyrkoherdar eller annat sådant. Och det ordet så det kommer från grekiskans presbyteros som betyder äldste. Och det är därifrån vi har präst, presbyteros. Men det här är inte samma ord som Gamla testamentet använder för prästerna, de som gör prästtjänst. De gör sin tjänst i en annan riktning. Prästen i våra kyrkor, våra församlingar kallas av församlingen för att servera Guds ord och sakrament till församlingen på församlingens uppdrag. Och gör tjänst liksom med Guds nådemedel till människorna. Medan Gamla testamentets präster bar fram offer åt Gud. Och det är därför som det här talas om att prästen bär fram gåvor och offer för synder. Offren i Gamla testamentet som vi var inne på när vi gick genom Hesekiel, så det består ju i det att man ger en del konkreta saker. Det kan vara säd, det kan vara kött, olika sånt som man då ska avstå från. Och det mesta av det här så fick man bestämma. Det fanns bestämmelser vad det ska vara, men det som var fattigare så hade de möjlighet att välja av enklare slag eller billigare slag. Det var alltså. Och många gånger så gav man frivilliga gåvor. Tackoffren var såna där man gav frivilliga, eller matoffren, där man gav frivilliga gåvor. Det här bars fram till Gud av prästerna, som alltså på folkets vägnar gick fram inför Gud för att blidka Gud. Det var för att folket skulle få ha sin ställning inför Gud ograverad. Men det ämbete som Nya testamentet lär, så det är då förvaltningen av ordet och sakramenten, eller det som vi också brukar kalla predikoämbetet. Det är ganska intressant här att den romersk-katolska kyrkan brukar använda ett annat ord för präst på engelska än vad vi gör i lutherska kyrkor. Man använder ordet priest. Vi gör inte lutherska kyrkor. En priest, som ju liknar också vårt präst, det är en sån präst som är invigd att kunna konsekrera nattvardselementen så att de blir offer åt Gud. Det är mässoffret som man talar om, som är ett oblodigt offrande av Kristus på nytt. Och för att kunna göra det här måste prästen då invigas med det här på ett särskilt sätt, den ordineras till det. Och då har de den här kvalifikationen som ett outplånligt märke på sig, för att alltid kunna vara kvalificerade att bära fram det här offret inför Gud. På så sätt är det inte i luthersk ämbetsteologi, där är det inte ett outplånligt märke som prästen får, utan det är en kallelse att tjäna. Så står det att en präst utses bland människor. Det är ett första kriterium. Man kan spjälka upp den här första versen i fyra delar. Utses bland människor, blir insatt att göra tjänst inför Gud, bära fram gåvor och offer för synder. Och det gör man för människors räkning. Så det är som flera olika delar. Det här är en sak då, att utses bland människor. Och så finns det i andra versen. Nej, det är fjärde versen. Ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud. Det är den andra huvuddelen där. Alltså att utses bland människor och bli kallad av Gud. Och det här är någonting också som fortfarande brukar sägas vara en inre och en yttre kallelse. Den inre kallelsen där Gud kallar, och den yttre där människor kallar till tjänst. Den här tjänsten är då alltså att bära fram gåvor och offer för synder. Och det finns mera avhandlat i åttonde kapitlet som vi nu inte egentligen ska se på så mycket. Men bara konstatera att där står det i tredje versen. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer. Och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Och i nionde kapitlets nionde vers. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs. Men de kan inte fullkomligt rena samvetet. Så det kommer många gånger tillbaka det här. Just de här gåvorna och offren. Står det i andra versen. Han kan behandla dem rätt som är okunniga och far vilse, eftersom han själv är svag. Det här är nu den mänskliga översteprästen som själv är svag. I meningen att han själv är en syndare. Och när det gäller vår stora överstepräst Jesus, så kan man inte säga att svagheten består i samma sak som när det gäller den jordiska översteprästen. Han är inte svag i den meningen att han är en syndare. Översteprästen, den aronitiska översteprästen, måste själv offra för sin egen synd. Det behövde inte Jesus. Men Jesus är svag därför att han har låtit sig bli svag. Han har låtit sig bli. Och det här kommer vi mera till. Han blev lydig. Han gick ner i den djupaste förnedring. Därför, vers 3, därför måste han bära fram syndoffer både för folket och för sig själv. Det var alltså den aronitiska prästen som måste göra på det sättet. Vers 4, ingen tar sig denna värdighet. Det här stämmer nu inte riktigt fullständigt. Så det borde det vara. Men det var på Jesu tid på det sättet att överste präst familjen, det var en familj som var skötte överste prästrollen. De hade faktiskt köpt sig den makten för pengar. Så de hade tagit sig den värdigheten för pengar. Och det var då alltså mot Guds ord. Till den blir man kallad liksom Aron blev det. Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sa: du är min son, jag har idag fött dig. Det här är en sak som är också väldigt starkt, finns med både i gamla och nya testamentet, det här hur fadern utnämner sonen. Vi har ju redan varit inne på flera sådana bibelord, psalm 2, psalm 110, det här: du är min son, jag har idag fött dig. I nya testamentet har vi berättelsen om hur Jesus blev förhärligad på förklaringsberget, till exempel Matteus 17. Där det kom en röst från himlen som sa: denne är min älskade son, hör honom. Denne är min son, där har vi det. Han är kallad till son. Och där tangerar man löftet till David, där det står att jag ska ge dig, du ska få en son som sitter på tronen till evig tid. Och det som David också besjunger i Saltarsalmen om sonen. Och sen vet vi ju också att när Jesus blev döpt så var det ju ett annat ställe. När Jesus blev döpt så kom en duva från himlen. Och då kom också en röst från himlen som sa: den är min älskade son, hör honom. Han förklarades inför människor vara sonen. Han kallades, kan man också säga. Sen i vers 6 så upprepas, vers 5 så citeras det här: du är min son, det vill säga det som är från psalm 2, vers 7. Och i 6:e versen, han säger också på ett annat ställe: du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Det är just den här psalm 110, vers 4 som jag nämnde tidigare. Och så har vi ett uttryck i vers 7, jag kan läsa hela det där, vers 7-10. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Det som jag först vill ta upp där är i köttet. Medan han levde här i köttet. Det här är en sån där terminus technicus, teknisk term för Kristi förnedring. Det är att han övergav sin gudomställning frivilligt. Avsade sig sin gudomliga makt för att för det mesta vara en människa med mänsklig begränsning. Det händer bara ibland att han återtar sin makt och demonstrerar den när han uppväcker döda av. Gör en del otroliga saker. Men för det mesta så är han en enkel människa som är förnedrad. Och det här är hans kötsdagar. Det brukar också beskrivas på det sättet. I hans kötsdagar. Till i köttet. Och det här hänvisar ju förstås mest till kampen i Getsemane. Ropade han under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Men också det när han ropade på korset: Eli, Eli, lema sabachthani. Han citerar psalm 22 om sig själv. Han tillämpade på sin egen situation. Han ropar ut sin Guds övergivenhet. Och fadern hörde honom. I ett semane så kom änglar till honom och tröstade honom, styrkte honom. Och han hördes av fadern också på det sättet att han inte behölls av döden, utan han uppstod. Uppstod från de döda. Så han blev tagen ur sin ångest. Men sen var han fadern, trots att han var son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och det här är oerhört starkt, att han lärde sig lydnad. Han var ju redan, som Gud, så var han lydig. Som son var han lydig sin far i allt. Men nu måste han liksom riktigt i botten, i roten, lära sig lydnaden genom att lida, kämpa mot frestelserna. Det här lärde honom att lyda. Han måste gå in under Guds vilja. Och det här leder till frukten som man i den gamla dogmatiken brukar kalla för Kristi aktiva lydnad. Eller lydnaden i vårt ställe. Den görande lydnaden. Den aktiva lydnaden är det att Jesus aktivt gjorde det som var rätt. Lydde i alla detaljer. Gjorde det rätt. Den passiva lydnaden var han när han lät sig smedas, torteras, dödas. Och inte rörde ett finger, inte sa ett ord. Han var lydig in till döden på korset. Det är den passiva lydnaden. Och det här brukade också kallas för den görande och lidande lydnaden. Den lidande lydnaden på korset. Eller inför Pilatus. Och den görande lydnaden är där han själv verkar aktivt. Och det här är båda de här delarna är en del av den rättfärdighet som han. Eller är den rättfärdighet som han ger oss. Båda behövs. Han behöver ha sin aktiva lydnad för att klä på oss en rättfärdighet som håller inför Gud. och han behöver ha gjort den görande, den lidande lydnaden, den passiva lydnaden, för att lida straffet för vår synd. Det där togs vår syndaskuld bort. Och nu är det märkliga att här omtalas också tron som en lydnad. När han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och det här är just en parallell till Jesu lydnad. Jesu lydnad är den lydnad som har verkat frälsningen. Vår lydnad är det som tar emot frälsningen. Att vi inte förkastar utan tar emot. Och det kallas också för trons lydnad. Det finns på flera ställen, till exempel Romarbrevet 1:5. Att föra alla folk till trons lydnad. Och nästan exakt samma ord används i Rom 16:26. Och ett ställe också som jag måste ta fram. Apostlagärningarna 6. Ni kan gärna också bläddra fram det. För det är ett intressant ställe. Apostlagärningarna 6, vers 7. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron, sa du? Till och med prästerna. Det används inte här för att säga att de nu gjorde någonting till, komplettera det som Jesus har gjort. Utan när det förkunnades för dem så lyssnade i tro. Det är det som kallas att vara lydig i tron. Och det är alltså parallell till det att Jesus lärde sig lydnad. Och det gjorde han då han utverkade frälsningen för oss. Och vi är lydiga i tron då vi tar emot frälsningen. Vilar i det som Jesus har gjort, i hans fullkomliga gärningar. Och då har vi kommit fram till Melkisedek, som är det sista ordet i det här avsnittet, och han kommer att bli central sen i följande, ja, i kapitel 7, så det går vi inte in på här nu, att han var en sådan präst som Melkisedek. Så får vi avsluta det här studiet och den här terminen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.